välkommen till livepod med Kjellander och Björk här på Hotel at Six i Stockholm. Vi är på The Serendipity Challenge Summit Stockholm 2018. En konferens om entreprenörskap, tillväxt, innovation, tech, startup. Vi har fått in härlig energi in i rummet. Vi ska snart komma dit. The Serendipity Challenge är en tävling men också ett event där vi tillsammans med väldigt många andra pratar om hur disruptiva teknologier skapar morgondagens fina samhälle. Jag heter Mats, jag är digital strateg. Med mig har jag Andreas som är creative director. Men vilka har vi med oss? Vilka fler är här?
Vi har, apropå energin, vi kan ju tänka oss att så här långt framme på dagen att energinivån ska vara i botten. För nu är det vår sista gäst, men den vart ju på toppen.
Japp.
Välkommen Anna Fellender.
Tack snälla.
Du är affilierad till KTH och digitaliseringsexpert. Varit chefsekonom och digitaliserings- och framtidsekonom för Swedbank. Men du har också klivit in i startupvärlden. Du är styrelseledamot för Whisper Group som är då ett analysföretag som använder sig av AI och big data för att hjälpa sina kunder att förstå vad som sägs om dem i sociala och traditionella medier. Du är också expertrådgivare för Sana Labs. Vi hade tidigare idag Sverige-veden för IBM, Johan Rittner. Och där pratade vi om AI och vi pratade om Watson. Vi frågade faktiskt han om vad tror han om en hållbarhetsmärkning på? För du har ju sagt det här. Ska vi hållbarhetsmärka AI?
Mm. Och hur gör man det?
Hur gör man det?
Ska vi börja där, Anna?
Ja, men tack för att ni frågar honom. Därför att han är en viktig, eller IBM är en viktig aktör att vägleda deras kunder som jobbar med konsumenter och medborgare. Så det är jätteviktigt. Och vi behöver ju garantier som medborgare och kunder att vår data hanteras på ett hållbart och etiskt sätt.
Ja.
Problemet är, man kan se det som att det är två sidor av samma mynt. Men det är bara ena sidan som har fått väldigt mycket forskning och fokus. Det vill säga man kan kalla det AI engineering. Mm. Och nu har ju WASP gett massa pengar till AI-forskning. Men så haltar det lite därför att både kompetens och förmågor och organisationsstrukturer och forskning kring hur AI skalar i en bredare etisk och social kontext har man inte forskat lika mycket på. Det finns ju de kritiker som säger att men det är som att utföra ett experiment utan att bry sig om att titta på resultatet.
Ja.
För vad är etiskt när vi pratar om till exempel machine bias som det forskas mest om på de här etiska utmaningarna, då handlar det om att den data vi använder inte ska med hjälp av algoritmer föra vidare fördomar och system i data som inte är önskvärda i framtiden. Så hur ska man då göra för att städa data?
Mm.
Hur ska man göra för att de som programmerar algoritmerna i olika delar av organisationen med målbild och öka vinstförsäljning eller produktivitet förstår hur det här skalar i en bredare kontext och också kan översätta företags existerande etiska principer i det här ramverket.
Yes.
Det vill introducera alternativa målvariabler till algoritmerna.
Mm. Det är välformulerad problem där, eller problematisering som behöver... Jag håller med, den behöver mycket kärlek kommande åren och vi brukar faktiskt lite spetsigt säga att om man säljer AI-förmåga då måste man också sälja ett parallellt etiskt samtal. Då måste liksom komma i samma... Och sen exakt vad det samtalet ska vara, jag menar det är ju jättesvårt, men problematisering är en start.
Sen. Ja, och en annan problematisering när man har problematiserat det och ska gå både till de programmerare som sitter i med förföriska vinster, teknologi som galopperar i digitala plattformsorganisationer och till framgångsrika AI-forskare.
Mm.
Att vad vi behöver är ju transparent förutsägbarhet och någon typ av ansvar kring det.
Mm.
Och det är ju inte riktigt vad de vill höra när de når såna vinster och att vi ser såna forskningsresultat som vi gör. För att det är fantastiska vinster vi kan se. Så att jag vill liksom först av allt vill jag säga så här: hej, jag heter Anna, jag tycker AI kan skapa enorma förutsättningar för individ, samhälle och företag. Men vi behöver den här andra sidan av myntet.
Mm.
Man kan kalla det som jag gör AI sustainability, hållbar AI. Man kan kalla det AI humanistic, AI ethics. Men faktum är att det är en explosion just nu bland framgångsrika universitet som Stanford som har kurser i AI och etik. politiken börjar prata standarder. Företag går ihop. DeepMind har ju, Googles DeepMind har ju precis lanserat ett AI Ethical Research Unit. Jag var där i oktober, precis när de började.
Lyxigt.
Ja. Så lyxigt. Och sen så går man ihop till exempel i Partnership for AI. Där stora jättar går ihop för att prata om de här jättesvåra frågorna. Och jag måste säga att idag fick jag besked att jag har fått Vinnova-pengar. Så att jag tillsammans med ett antal aktörer ska titta på den här frågan ordentligt utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. För det är ju inte bara ingenjörer som ska in och skapa transparens utifrån det de har lärt sig.
Nej, definitivt.
Utan det är ju liksom det är etiker, det är filosofer, det är jurister och det är statsvetare och ekonomer som förstår hur när det här redan har integrerats i en samhällsekonomisk kontext. Ja, hur ska vi mäta vad som är rätt eller fel? Och ska vi lagstifta? Eller ska vi bara, som jag vill, initiera eller egentligen skapa möjligheten för en standardmärkning för att skapa till ett. För den här asymmetriska informationen, den är ju total. För först när digitaliseringen kom, då tänkte man, det är fantastiskt vad transparent det blir. Och kunden får mer makt och vi kan bli egenföretagare, för allt är bara väldigt transparent. Nu går vi liksom tillbaka till en black box som vi inte tar över.
Definitivt.
Nej, men precis. Men behöver vi en lösning där? Behöver vi kunna tolka, för det är väl en stor grej det här, vi behöver ju tolka varför maskinen fattar beslut, kommer fram till, ja men en black box inom medicinteknik, som vi behöver förstå varför en fattar den här diagnosen. Är det det som vi behöver?
Ja, och jag vill inte få en diagnos som är baserad på data bara från män. Och det är också, när det gäller hälsovården så är det ju mycket input som ges när patienten ska svara på upplevd smärta, till exempel. Alltså, vad är upplevd smärta? Det finns väldigt mycket dilemma när det ska föras in i AI-ramverket inom vården.
Det där är ju ett... Jag skrev en artikel som du... där du egentligen försökte sätta fingret, eller satte fingret på just det där problemet. Får jag parkera det och lansera en till ångest som jag har kring AI? Och det är att all vår utveckling som vi har en tendens till att vara härligt misstagsdriven, och så upptäcker man vad man gör för fel, och så sen blir det jättebra. Så den safe-produkten kommer efter att den farliga produkten kommer. Vad händer om vi applicerar det typen av tänkande på att utveckla AI?
Just det, och det går i vissa branscher alldeles utmärkt. Och i vissa branscher åt helskotta, skulle jag säga. Så inom e-handel, och det är därför man ser liksom den här icke-reglerade branschen som e-handel till exempel. Man skulle kunna säga att det inte är hela världen om jag blir rekommenderad en orange kappa som jag precis köpte, och så blir jag rekommenderad den på rea. Det är snabbt. Där matchar vi deal. Nej. Men om vi ska...
Vissa skulle ju säga emot det där.
Ja, men när vi kommer till kreditgivning då, och risk...
Högrisksituationer egentligen.
Risk, nej, du ska mäta och hantera en människas kredituppgifter. Är det okej att använda traditionell data och få lite fördomar från en banktjänsteman eller kvinna, eller är det så att det ska bara automatiseras, och hur mycket data om mig är okej kring mitt finansiella beteende? Men det var inte det, jag hade någonting på tungan. Jo, så här, reglerade och icke-reglerade branscher, e-handeln kommer ju, och de som inte har regleringar kommer pressas till, hoppas jag, transparens och kommunikation kring de etiska värderingarna, så att inte de bäddas in, utan det är någonting som, alltså, och inte bara e-handlare, utan sociala, digitala sociala plattformar som Amazon och Facebook, de kommer tvingas till det. Ett exempel tycker jag som, det finns ju många exempel på hur de negativa etiska konsekvenserna av AI. Men jag har liksom delat upp dem i 5 sjok.
Ja. Mm.
Och den första är att man egentligen missbrukar data. Eller ja, man missbrukar kundens integritet. Det vill säga att GDPR säger att jag måste ju ha explicit consent. Jag måste säga yes, ni får min data. Men jag kan göra det i olika sammanhang utan att veta att en algoritm kan med öppen olika data skapa intelligens som är integritetskränkande.
Mm.
Sen är det en annan sak, och det har vi redan pratat om, the bias of the creator.
Mm.
Att det värderingar, så mycket viktiga värderingsbeslut ligger omedvetet eller medvetet i någon som inte vet hur det skalas.
Precis.
Och sen det tredje är ju att man inte har tränat data tillräckligt. Och det här är ett exempel som till exempel face recognition applikationer som används som inte har tränat tillräckligt på mörkhyade kvinnor. Och de är i redan implementerade i vissa länder.
Mm. Mm.
Och sen det tredje som jag nämnde som vi har forskat mycket kring, det är ju machine bias och data bias.
Mm.
Och här kan man ju, när man approcherar det här problemet, så kan man ju inte bara, nu ska vi städa all data, utan man får titta på vilka konsekvenser just den här processen kan vara negativa och etiska, och städa det där utifrån och utifrån liksom de etiska principerna företaget har. Och den sista är att vi saknar generellt förståelse för hur algoritmerna verkar. Det är för komplext.
Vi tar den. Och bryter en sväng. Det är ju, där har ju du ett fint potentiellt uppdrag framåt som är vältalig och kunnig att faktiskt skapa, abstrahera, liksom göra det enklare att förstå det här för företagsledningar, för verksamheter och sådana saker. Skill leveln över vilket monstermaskin potentiellt kan vara, vilken fantastisk värdegenererare det också kan vara. Hur liksom approachar du det? Hur gör du?
För det första så brukar jag prata om de nya jobben som skapas som en konsekvens av AI. Jobb försvinner inte. Vi kan styra den här utvecklingen så nettoutvecklingen blir positiv. Nettoresultatet blir positivt. Det finns 3 nya förmågor som man kan prata om som adderar till jobb. Det är dels att du måste träna AI. Och du måste förklara AI, och det är det du menar och syftar till när man ska förklara till både ägare och ledningsgrupper och konsumenter och hur det här fungerar. Men du måste också behålla AI etiskt, därför att jag pratade om uppskalade kontrollsystem här på scen. Det som är så svårt, det är att de här explicita och implicita antaganden reproduceras av självlärande algoritmer på ständigt förändlig data. Det kan till och med tillkomma datasets. Och det gör att du inte bara kan säga så här, japp, nu har vi ett system, up and running, nu lämnar vi det här.
Precis.
Utan du måste hela tiden monitorera den här utvecklingen.
Och hur ska man, för där har du ju, teknik är ju exponentiell. Och det du säger här, att när du visar för podden nu, det brukar vara väldigt effektivt, för det syns bra. Men när man släpper ner ett system, tanken som vi har, den mentala modellen vi har för ett system idag, före 2018, det är att det är en beständig sak. När den ska ändras, då är det en människa som ska ändra den. Men efter AI, i takt med AIs intåg, då droppar du ner en bebis som blir en liksom extremt kompetent systematik över tid. Liksom, det är det algoritmerna gör. Och då måste vi hitta ett sätt att arbeta som gör att vi tar kommando över den.
Ja, och det första som är viktigt, det är att skapa transparens kring hur det utvecklas. Det andra är att skapa mer förutsägbarhet. Och det tredje är att också ha ansvar. Och då har man också ansvar för att mäta resultatet. För det är ju en sak att skapa transparent i den indata du jobbar med och säga att den är clean from bias när det gäller gender till exempel. Mm. Men sen ska du också skriva algoritmer som också är beaktade för hur de skalar. De har blivit testade och skalar en bredare social och samhällsekonomisk och juridisk kontakt.
Mm.
Och sen så när du har resultatet, hur mäter du det? Och så itererar det.
Hur kan vi göra en Anna AI här som vi kan distribuera till fler ställen i Sverige så att vi på bred front kan komma igång med de här frågorna? För då kommer ju någonstans lösningen också.
Ja, men Anna AI handlar om att samla olika discipliner men ändå börja i där lösningarna finns, det vill säga the engineering part of AI. För det är de som ändå sitter där. Du kan inte säga till en humanist att hen ska programmera till mer humant AI. Utan vi måste börja där. Mm. Och det är därför jag är så glad att jag finns affilierad vid KTH. Så att vi börjar där. Men sen handlar det mycket om det tvärvetenskapliga angreppssättet. Mm.
Hur ska vi styra de här besluten för de här autonoma processerna? Är det liksom, vi pratar om det, är det Elon Musk som ska bestämma vem som liksom blir påkörd? Eller är det,
ska vi hitta en systematik?
Jag kan dra två exempel kring vem som ska bestämma. För just på EU-nivå så pratar man kring etiska standarder när det gäller självkörande bilar. Men sen så vet vi också att Mark Zuckerberg har sagt att han hittade en rapport som sa att vi mår inte så bra att bara posta externa länkar som vi läser. Utan vi mår mycket bättre om vi har meningsfulla dialoger och interagerar med dem som är nära. Så programmerar han om lite. Och där ledde det ju tok, alltså irritation och bara fel. Men det gav ju oss en tankeställare. Ska han diktera vad som är meningsfullt för oss eller inte?
Vem äger den, om vi ska systematisera moral, vem äger den? Hur ska det ske? Den döds kanske inte i det här poddsamtalet. Men
titta på de här, ta bolagen i Silicon Valley som är liksom kända för att här tränar man sportar tillsammans, man äter tre måltider tillsammans och det är liksom underverk för kulturen. Det skapar en enorm lojalitet till företaget och det bolag man arbetar på. Borde man få liksom samma typ av lojalitet mot samhället? Är det den lojaliteten vi måste bygga för att få till de här etiska, den här gemensamma standarden för etik och moral kring de autonoma processerna?
I Sverige har vi ju hög grad av tillit och därför så har vi ju hittills litat till offentliga myndigheter och institutioner. Och man kan spå en utveckling där vi lämnar ifrån oss allt mer data. Offentliga myndigheter öppnar upp sina databaser mot privata aktörer. Då ställs det ännu mer krav på att offentliga myndigheter har en hållbar AI-strategi. Därför att fallet blir så väldigt högt om de misslyckas med att hantera vår data på ett hållbart sätt.
Du spöjer på min AI-ångest.
Jag tror att vi är i någon form av avrundning och jag vet att du ska vidare på andra saker, Anna. Två frågor. Vi är en framtidspodd. Det är det Andreas och jag pysslar med. Så vi tänker väldigt mycket på det här. Vi tycker att du har bra span. Vi vill veta dina källor. Hur tänker du? Hur förstår du framtiden snabbt? Vad är det du gör för att förstå den?
Jag läser mycket och jag umgås ju med forskare. Jag umgås med startupvärlden. Jag umgås med politiker och regelverksutövare. Och sen så jobbar jag med företag med de här frågorna.
Det är liksom bred samling, harvesting, för att förstå framtid.
Måste då, kan man säga. Det.
Ja. En sista, den som vi har frågat alla och fått väldigt målande fina svar. Hur stor är digitaliseringen?
Den är stor. Låt mig utveckla, för jag kan inte bara lämna er så här. Utan vad man ser nu är att vi går in i den här datadrivna eran. Mm. Och som ekonom så frågar man sig alltid, vad är det i det här teknologiska paradigmskiftet där kostnaderna drastiskt sjunker? För det är det som kommer driva.
Japp.
Och då har vi sett bakåt i tiden att det har varit produktion, transport, informationsflöde och nu går vi in där vi har mänskliga, eller vi har AI som gör mänskliga bedömningar och predictions, förutsägelse. Mm. Det minskar i värde. Så AI-bottar som tar beslut åt oss. Och det är därför jag vill hävda att det är AI som driver nästa digitaliseringsvåg. Så att digitaliseringen är stor, men det här är det skedet när mogna teknologier korsbefruktas. Och AI ligger till grunden. För då tänker du på AR, internet of things, allt kommer ju knyts samman till AI. När mogna teknologier korsbefruktas, det är då vi går mot den här vertikala delen av den exponentiella utvecklingskurvan.
Vi hör dig.
Vad kul att du kom in i det här rummet och bara fyllde det med energi.
Ja.
Tack så jättemycket.
Tack. Jättekul. Tack. Hej.